Tack. Vi kan stå kvar och så bara be vi en bön. Herre, tack för ordet vi har fått höra. Jag ber att det här ordet ska få tala liv till oss här. På många olika plan. Både det som texten handlar om och ditt ärende till oss idag, Herre. Jag ber att det ska få tala, Herre. Men vi vet också att ditt ord är liv för var och en som finner det, för var och en som hör det, Herre. Så jag ber att ditt ord ska få komma till oss som liv, till alla livets områden där vi just nu behöver en beröring ifrån dig, Herre. Tack att din helige ande kan ta och tillämpa på olika sätt i våra liv, Herre. Så vi ber om en beröring ifrån dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag hörde någon som sa att Gud har talat, allt annat är kommentarer. Så det stämmer bra med det som du sa, Joel. Jag ska förhoppningsvis kommentera på något sätt. Men Gud har talat, allt annat är kommentarer. Det kan vara bra att komma ihåg ibland. Man kan inte bara köpa allt. Men när det kommer till Herrens ord så kan vi bara öppna våra hjärtan och ta emot. Men allt annat, det är kommentarer. Kan vara hjälpsamt. Och därför är det så fint att få ställa sig upp. Bara liksom som vi brukar göra varenda gudstjänst. Varför står ni upp när ni läser Bibeln? Men det är inte bara för att du ska sitta länge nu. Utan faktiskt också bara för att tala om för hela kroppen. Att det vi gör nu är något otroligt speciellt. Att Gud har på något sätt låtit sitt ord få resa ner på de här bladen. För att vi ska få förstå vem Gud är, förstå vad Gud vill och att han faktiskt har ett ärende med våra liv, att han älskar oss så ofantligt mycket. Och alltid finner man den här boken som är Guds tilltal till oss. Yes, jag vet inte hur du känner, men 2025, ja, det är ju fantastiskt. Men det slog mig en helt annan sak, att det är 25 år sedan millennieskiftet, och för mig känns det som att det var typ igår. Och det är ju fascinerande, liksom 25 år sedan, och jag liksom lever ju i illusionen att jag fortfarande är ung. Men jag var ju rätt gammal redan i millennieskiftet. Så det är spännande med ett nytt år. Men 2025 känns hoppfullt, tycker jag. Åtminstone vill jag intala mig det. Att Herre, låt det här få bli ett bra år, 2025. Varje nytt år är ju lite som ett avstamp. Har du tänkt på det? Jag tror att det hänger ihop lite grann med att vi som människor har ett behov av att leva i en rytm. Dagar. Varje dag är ju en rytm. Och så har vi veckor. Och så har vi månader. Vi har år. Koncept som ger livet en rytm. Hur blev den här dagen? Tänker jag nästan varje dag när jag lägger mig i sängen. Det blev den här dagen. Kär Jesus. Och så kan man fundera över, hur vill jag leva imorgon? Jesus, var med mig in i morgondagen. Hur blev det här året? Ja, så här blev det. Vad kan jag lära mig av det? Vad vill jag lämna bakom mig i 2024? Och vad vill jag ta med in i 2025, och vad vill jag upptäcka? Det är som att liksom vi har fått de här rytmerna givet till oss som människor för att vi på något sätt behöver det. Ett nytt år, 2025, det blir liksom en möjlighet att få ompröva och kalibrera sin livskompass lite grann. Vad är viktigt i livet? Jag menar, det kanske man inte går runt och ställer sig den frågan liksom hela tiden. Det hade varit ganska jobbigt om man gjorde det. Men liksom ändå när man har de här rytmerna som ett nytt år. Men vad är viktigt egentligen? Vad är viktigt på riktigt? Och lever jag för det som är viktigt? Får det ta plats i mitt liv och få annat som är mindre viktigt kanske krympa? Jag tror inte man behöver slå knut på sig själv. Det kan ju bli liksom, det kan ju liksom gå till absurdum det här. Man får liksom ångest över varje nyår. Man får ångest över, oh nej, hur har mitt liv egentligen blivit? Och borde det inte vara mer så eller si? Eller, ja, men ni är med. Då tror jag varje, då liksom riskerar de här rytmerna att bli väldigt, väldigt tunga. Men liksom mer av det här bara liksom att få bara tänka igenom. Liksom vad är min livskompass inriktad på? Och på något sätt bara bjuda in Gud in. Här är mitt liv. Jag vill att du ska få ta plats i mitt liv. Herre, du ser precis vad jag är. Du ser de drömmar jag bär på. Eller de drömmar som jag inte bär på men som jag borde bära på. Men liksom, de här drömmarna man saknar. Men livet är, vad är mitt liv egentligen? Herre, hjälp mig att få luta mer in mot dig. Hjälp mig att 2025 få luta in i det som du har tänkt. Men du, Gud, han är ju bortom tid och rum. Det innebär att han är redan i morgondagen. Han är liksom där framme och bjuder in oss i en verklighet som han redan är i. Och att bara få tänka de här tankarna. Herre, wow. Du finns där. Du har en tanke med mitt liv. Och bara få luta sig in mot det. Inte luta sig in mot osäkerhet så som liksom, visst det finns en osäkerhet i framtiden. Men inte en osäkerhet som bara är liksom helt lössläppt. Där det inte finns någon koll. Utan liksom luta sig in i det okända med vissheten om att Gud är där. Och att han vill någonting. Och han har tänkt någonting. Och så kanske ett steg till om du vågar. Och om längtan finns. Att få våga be bönen Herre 2025. Låt mig få bli mer brinnande för dig, Jesus. Jag vet inte, för en del kanske det är självklart språkbruk. För andra kanske det är ganska, oj, brinna för Jesus. Vad brinner jag för? Jag brinner för friidrott eller jag brinner inte för någonting. Men om du känner en längtan att få Jesus skulle få, liksom få influera ditt liv mer. Tänk att du vågar ta de här orden. Och formulera dem i en bön. Jesus, det här året. Låt mig få bli mer brinnande för dig. Hjälp mig att leva med dig Jesus. För dig Jesus. Och att få ha dig än mer i centrum. I dagens korta bibeltext. Så är kalibreringen. Livsförvandlande. Petrus och Andreas fick en helt ny grundmening i sitt liv. Ibland behöver vi de där livsförvandlande kalibreringarna. Det är liksom bara livet får en helt ny vändning. De fick en helt ny grund att leva sina liv utifrån. Att ge sitt liv till Jesus förändrar hela riktningen på en människas liv. Vi behöver ha med oss det. Det är inte bara en ny tankebana, ett nytt förhållningssätt. Att ge sitt liv till Jesus ger en människa en helt ny grundmening i sitt liv. Någonting annat som livet centreras kring. Det förändrar vad man lever för. Så det är, liksom, det är verkligen en dramatisk förändring i den texten som vi läser idag. De lämnar allt och följer Jesus, står det. Och har man varit med om den livsförvandlingen så tror jag ändå det behövs den här kontinuerliga kalibreringen mot det liv som Jesus har gett oss att leva. Det är liksom som att det, de här rytmerna också. Och söndagen är också en sån här rytm när vi möts så här. Det är liksom att få rekalibrera sitt liv mot den riktningen som Jesus har lagt ner i oss. Förnyelse, eller så här begrepp i Bibeln, att få förnya den här liksom kallelsen. Och i uppenbarelseboken i kapitel 2 så säger Jesus att vi kan förlora den första kärleken. Det liksom blir, ja, jag är väl kristen, men det är liksom inte så mycket gnista och liv. Och jag har märkt en sak. Och när det blir så i mitt liv, då blir det rätt trist att vara kristen om jag ska vara ärlig. Det blir inte särskilt spännande, dynamiskt och liksom när kärleken till Jesus är på sparlåga. Men när det brinner lite extra, då är det som att hela livet bara, wow. Det blir så spännande att leva. Så att få bli förnyad i den här kärleken, att få rekalibrera sitt liv och sitt hjärta mot Jesus. Att älska Herren, vara Gud av hela vårt hjärta. Av allt vårt förstånd. Det kan ju låta, åh vilket krav. Nej, det är en inbjudan till ett liv som är så spännande. Så meningsfullt. Och så fantastiskt. En annan sak jag har märkt är att hur lätt det är att det sker den här lilla glidningen. Hur lätt det är att formas av samhällets världsbild. När det normala blir att leva sitt liv som om Gud inte finns. Ja, kanske han finns lite sådär åtminstone i tankekonceptet 2 timmar på söndagen, men inte mer än så. Det där sker ganska lätt. Jag tror det sker ännu lättare i vår tid än i någon annan tid. Därför att vi matar så otroligt mycket med olika budskap och tankar. Och det mesta som vi hör ifrån den här världen är budskap som rör våra hjärtan bort ifrån att vi är älskade av Gud. Och att han har en mening med våra liv. Det är lätt liksom att hamna i det där att amen, livet har nog ingen mer mening än den jag själv skapar. Eller tankarna som kan passera mitt huvud ibland som är förälder. Att, men jag borde nog inte läsa Bibeln så mycket för mina barn. Eller jag borde nog inte be så mycket med mina barn. Eller prata så mycket om Jesus med mina barn. Därför att nej, men man måste ge varje individ utrymme. Och, alltså det är så mycket budskap som leder. Och det låter ju så bara, ja nej det är nog rimligt. Eller liksom att den kristna tron bara reduceras till goda värderingar. Istället för ett liv där våra hjärtan brinner för Jesus. Där det inte finns någonting som är viktigare än att följa honom och leva för honom. Nej, det handlar nog mer om. Alltså, vi glider bort och vi börjar tänka. Liksom, våra liv är så sekulärt präglade. Så att det liksom blir sanningen. Och det här med Jesus, det blir liksom en sidotanke någon gång i veckan. Att få kalibrera våra hjärtan mot honom. Jag tror det är en inbjudan den här söndagen när vi går in i 2025. Att få kalibrera våra hjärtan kring Jesus. Och inte bara som någon form av liksom, tankebana. Utan att faktiskt få resa ner våra hjärtan och bli som du vet, den här brinnande passionen, glöden. Att få leva för och få följa honom. Oavsett var du befinner dig, om du ännu inte har sagt ett ja till att följa Jesus. Eller om du har varit kristen sedan barns ben. Så tror jag att dagens text har ett tilltal in i det nya året. Och det är, kom följ mig. Jesu ord som ekar genom evangelierna. Kom följ mig. Och det är också ord som har ekat genom hela historien. Ord som har gett mening och syfte åt miljontals människor. Det är ord som har lett till totalt förvandlade liv. Det är också ord som har lett till samhällsförändrande. Liksom, skolsystem har vuxit fram. Sjukvård och vetenskap har vuxit fram. Det har lett till avskaffandet av slaveri. Det har lett till empati och medmänsklighet. Det har lett till människor som går ut och förändrar världen. Man kan tänka, vilket introvert perspektiv, kom och följ mig. Vilken egocentrisk Gud. När du vet, när vi följer honom så leder han oss ut i världen till att göra den till en bättre plats. Till att göra den till en plats mer fylld av kärlek, till hopp och liv. Därför att den bjuder människor in till livgivaren själv. Och att få samverka med honom i världen. Kom, följ mig. Det handlar om att ta rygg på någon. Och finns det någon värd att ta rygg på, så är det Jesus. Därför det finns ingen som han. Det finns ingen som han. Du vet, idag följer vi så mycket. Vi är inte ens medvetna om att vi följer. Därför att vi matar så mycket av olika TikTok-grejer och alltihopa. Så vi köper kläder utan, ja men det här är ju skitsnyggt. Varför det är snyggt? För du såg det någonstans och det är ett banalt exempel. Men vi matas så mycket av vad som är viktigt. Men du vet, att få ta rygg på Jesus. Att få ta rygg på att följa honom. Det ger hela livet helt nya perspektiv. Och man får blomma ut som människa. Det finns ingen mer värd att ta rygg på. Det finns ingen så god. Det finns ingen så kärleksfull. Det finns ingen så mild. Ingen så fylld av sanning. ingen som ger mer frihet. Hur kan det innebära frihet att följa någon? Och det följer den som är friheten själv. Ja, då är det att följa honom en inbjudan ut att bli fri som människa. Att bli fri från slaveriet som finns. Att slaveriets ok som bara att bli sån, bli den, bli det, gör det. Och ju mer du gör det, desto mer tyngre och tyngre blir det. Men att följa honom som är friheten bjuder dig ut i ett liv att leva där du kan andas. Wow. Det är det bästa vi kan ge oss själva. Det är det bästa vi kan ge våra barn. Det är det bästa vi kan ge världen. Det är att vi följer Jesus. Ni vet, vår tid vill gärna lyfta fram människans frihet att välja. Och idén om att vi inte följer någon annan än oss själva. Problemet är att människan fungerar ju inte så. Alla följer någon. Om det så är en förebild eller en ideologi eller vad det nu är för någonting. Våra beslut existerar inte i ett vakuum. Utan det sker utifrån en inre dialog med samtid och värderingsströmningar och saker som vi sker runt omkring oss. Så när Jesus säger, kom följ mig. Då är det en inbjudan att följa honom framför andra röster. Framför andra förebilder. Framför andra ideologier att följa honom. I varje tid så finns det olika samhällsanda, olika idéströmningar. I varje kultur finns det olika saker. Så att följa Jesus innebär att faktiskt lyssna på honom mer. Och blivit påminn den här veckan av att höra liksom missionsstories vad Gud gör ut över våran värld. Och att följa honom i kommunismens Kina. Det är att leva kontrakulturellt på ett sånt otroligt starkt sätt. Så att det innebär att vara beredd att ge sitt liv för Jesus. Men det är samma sak för oss i vår, här i vår kultur, så är det på ett annat sätt. Det kanske inte kostar oss livet, men det kostar oss någonting annat. Att följa Jesus framför allt annat som är så viktigt i vår tid. Att vara kulturellt och politiskt korrekt. Och liksom, att våga följa Jesus i vår tid. På Jesu tid så mynnade hela skolsystemet ut i att få följa någon. Att få följa en rabbi, en lärare. Och det är rätt intressant, för det var liksom olika steg och de bästa av de bästa från första steget fick gå vidare till nästa steg och de bästa av de bästa från det steget fick gå vidare till nästa steg och sådär. Men så kom man till det sista steget i liksom utbildningssystemet. Och det var för få förunnat. Om man har lyckats ta sig igenom hela skolsystemet, vilket var få förunnat, så kunde de bästa av de bästa utan de som har tagit sig hela vägen kunde få höra de här magiska orden som alla hade längtat efter. Lech Acharai, kom följ mig. Det var rabbinernas, liksom, det var liksom det mynnade ut. Tar du dig igenom hela vägen så kan du få komma dit där en lärd man kan liksom säga de här orden, kom följ mig. Och så fick man dedikera sitt liv till att lära av sin rabbi, att bli som sin rabbi och att faktiskt sen när rabbin har dött få fortsätta det som rabbin hade påbörjat. Det var liksom så som hela skolsystemet var uppbyggt och det var liksom kulmen på hela liksom skolsystemet. Och om lärjungen sa ja till att följa rabbinen så säger traditionen att rabbinen då sa, låt dammet från mina sandaler täcka dig. Vandra så nära mig. Hör inte bara mina ord utan vandra så nära mig så du ser hela mitt sätt att leva och vad jag lever för. Kom, följ mig. Och nu är det inte de bästa av de bästa. För Gud så är alla de bästa av de bästa. För han har skapat varje människa så unik och så fantastisk. Så ordet går ut. Kallelsen går ut till varje människa från Gud själv. Att följa honom och att vandra i dammet från hans sandaler. Så nära Jesus så att vi får formas av hans ord och hans sätt och leva. Och det här är en kärleksrelation. Vad fick Petrus och Andreas att bara släppa sina fiskenät där vid stranden som vi hörde läsas idag och omedelbart följa Jesus? När jag läste det så tänkte jag, men det är ungefär en sån här sak man gör när man blir blixtförälskad. Då kan man bara, inget annat är viktigt. Man släpper allt. Att få bli berörd av Jesu hjärta, det är lite på samma sätt. Och nu behöver det inte handla om att alla måste släppa sina nät, billigt talat. För vissa är det så. För andra innebär det att följa Jesus, det är att fortsätta med sina fiskenät. Men med hjärtan som vet att de är älskade av Jesus. Och som lever sina liv mitt bland sina fiskenät. Med att älska Jesus tillbaka och låta det få bli synligt för människor. Jag ska alldeles strax sluta, men några ord till. Därför att det här tangerar vi någonting som vi ofta pratar om i kristna sammanhang. Och det är kallelse. Kristna i olika sammanhang pratar ofta om kallelse. Du behöver hitta din kallelse. Vad har du för kallelse? Och du vet, många har slagit knut på sig själva kring det här begreppet. Och jag vill säga en sak idag, att i kristen tro finns egentligen bara en enda kallelse. Så om du brottas med den här funderingen över vad är min kallelse, då kan du sluta brottas med den. Därför att i kristen tro finns det en kallelse, och det är att följa Jesus. Kom, följ. Men när Jesus talar om den så handlar det om att följa honom. Och du vet att det är en kallelse som kan leda oss till oanade platser, absolut. Men det kan också vara så att det inte leder oss längre än till socknens gränser. Men det innebär alltid att leva ut, trofast leva ut kärlek, rättfärdighet och nåd precis där vi är. Det är det som är att följa Jesus. Du vet, fienden, den onde, han vill jättegärna att du fastnar i kallelse, frustration. Ja visst, jag tror på Jesus, men undrar vad jag är kallad till, och så börjar det enda som upptar din tid, och så gör man ingenting. Man lever liksom bara i någon form av paralys. Vad har Gud kallat mig till, så fastnar man där. Men du vet, Jesus har en, det är inte för någon av lärjungarna som det finns ett specialare. Utan för alla av lärjungarna som Jesus kallar så är det, kom, följ mig. Vad är kallelsen? Jo, det är att följa Jesus. Densamma för oss alla. Och vad är det att följa honom? Att leva i dammet av Jesu fotspår. Att bli lik honom. Att leva för det han levde för. Och fortsätta det han påbörjade. Där vi är och dit han leder oss. Och det kanske ändå på något sätt kan kännas lite abstrakt och lite stort och lite meta. Att leva för det Jesus levde för. Och liksom, ja men hur och sådär. Och min fru, hon fick en bok i julklapp, inte av mig. Så får de inte att jag ger kristna böcker i julklapp. Hon fick en bok av... det finns en orden i Frankrike som heter Tessé, eller Taizé, hur man nu uttalar det. Och dit, under lång tid, så har ungdomar liksom vallfärdat dit för att vara en del liksom av bönelivet och lovsångsrytmen där. Och han som grundade det heter Broder, eller hette, han är död nu, Broder Roger. Och den här ekumeniska bönekommittén där liksom tusentals ungdomar åker, och han liksom pratade lite om i den här boken, min fru berättade för mig, att vad handlar det här egentligen om? Man fick frågan, vad handlar det här om? Jo, då sa han, jo, det handlar om att ungdomar får komma hit till TC för att bli berörda och för att sen åka hem och ta ansvar i sina lokala sammanhang. Punkt. Ta ansvar. Är det någon som vill ta ansvar? Ställ mig den frågan. Är det någon som vill ta ansvar för det här? Och bara liksom, alla huvuden åker ner lite grann. Och någon, man börjar scrolla. Att bli berörd. Åka hem och ta ansvar. Jag tror att det ligger rätt mycket i detta som har med kallelse att göra. Att följa Jesus att göra. Kallelse är att ta ansvar där Gud har satt den. Att följa Jesus är att ta ansvar där Gud har satt den. För en del kristna, så jag vet inte, det kanske inte alls, ni kanske pratar vid huvudet på jättemånga här, men för en del kristna jag har mött blir kallelse en låsning. Kallelse blir nästan som en krav på sin omgivning. Ni borde skapa plats för mig, för jag har ju den här kallelsen. Ser ni inte att jag är kallad till det här? Ni borde ju se till så att jag får den här plattformen och så vidare. Så liksom det blir som en frustration och liksom ett krav att andra borde göra plats för min kallelse. Det är skevt. Det är inte någonting som har med kallelse att göra. Därför att kallelse, att följa Jesus, är precis tvärtom. Det är att göra plats för andra. Inte att andra ska göra plats för mig. Det är att ta ansvar. Det är att tjäna. Det är att bygga. Det är att så. Det är att ge. Att bära och lyfta. För kallelse är nämligen aldrig frånkopplat Jesus. Han som tjänade, han som gav, han som kom för att bygga sin kyrka över vilken helvetets portar inte ska ha någon makt. Han som kom för att så, han som kom för att ge, han som kom för att bära och lyfta. Kallelse, mina vänner, stavas att ta ansvar. Att följa Jesus i ditt liv, i församlingen och i vardagen. Och nu skulle jag också vilja säga en sak, att vardagen och församlingen hänger ihop. Det är inte två olika saker. Skiljs de åt blir det inte bra. Kyrka är hela ditt liv. Kallelse är hela ditt liv. Du är inte kallad till att göra någonting 2 timmar på en söndag. Du kallar till ett liv i Jesu efterföljd. 24 timmar om dygnet, var du än är. Också i kyrkan. Vår kallelse är att följa Jesus, utsända i våra olika liv. Du är kallad. Du är också sänd. Sändningen ser olika ut för oss alla, för våra vardagar och våra personligheter ser olika ut. Men kallelsen är densamma, att var vi än är, ta rygg på Jesus. Att ta rygg på Jesus. Så tätt så att dammet från hans sandaler täcker oss. Och då känner jag så här, jag behöver vara nära Jesus. Det är liksom inte något så här, åh, ska jag ta rygg på honom? Jag behöver vara nära Jesus. Jag vill vara nära Jesus. Att försöka vara kristen på något annat sätt, det blir bara religion. Att försöka göra saker man borde och fy vad tråkigt. Men att få ta rygg på Jesus. I evangelierna. Leva nära. Jag har en terapeut som jag går till och samtalar regelbundet. Och hon säger hela tiden, Jakob, ha ett evangelium igång. Ha ett evangelium igång. Ja, ibland är jag bra på det, ibland är jag mindre bra. Men hela tiden bara, ja men jag vill det. För att hon också säger, du behöver ha ett evangelium igång. För att hela tiden leva nära Jesus. Att bara, åh, det är sån han är, min frälsare och herre. Också genom den helige ande på insidan. Men vet du, det där går ihop. Ordet och den helige ande går ihop. De går väldigt bra ihop. Att få leva nära. Att ta rygg på Jesus. Yes. Absolut till sist. Jag hörde någonting bra tycker jag i veckan. Och det är att alla ser med avund på kyrkan. Hela världen ser med avund på kyrkan. Eller borde de om de hade haft insikt. I varenda organisation så talar man om värderingar, värdeord, kultur och grejer som ska få medarbetare att göra på ett visst sätt. Man trycker upp planscher och pennor och kaffemuggar och allt möjligt vad man nu gör. Liksom. Så ska man få människor att agera, liksom, de här orden här ute någonstans. Men tänk dig den världsvida kyrkan. Vi har inte en gemensam organisation, inte en gemensam struktur, men vi följer Jesus och vi gestaltar det på massa olika sätt. Och nyckeln är den helige ande. Det som hela världen där ute saknar, det är liksom inte värdeord på en vägg, utan vi får den helige ande planterat i våra hjärtan. Guds värdeord, Guds kultur, Guds närvaro planterat här inne. Och vad har det här med det här att göra, att följa Jesus och kallelse att göra? Jo, Att vet, det är inte bara liksom att det finns saker där ute som talar om det borde göra så här, det borde... Nej, Guds närvaro har planterat i oss och formar fram både en längtan och en möjlighet att bli lika Jesus och att följa honom. Så det är en uppmuntran att få samverka med den kraften som är nedlagd i dig. Att när du rekalibrerar ditt liv inför 2025 och bjuder Jesus in att få liksom göra ditt hjärta brinnande för honom, att få leva för det han levde för. Då är det inte bara upp till dig sen liksom att fullborda det, liksom att lösa det där själv. Utan du har fått någonting på din insida som verkar i oss. Så hela kyrkan över hela världen, ett folk som på olika sätt följer Jesus. Som lever efter samma Guds rikets kultur, samma värderingar. Därför att vi har fått en och samma ande. Idag säger Jesus, kom och följ mig. Kom och följ mig och jag ska göra dig till en människofiskare. Petrus och Andreas var fiskare till yrket. Poängen från Jesus är att han kan använda det vi har, de vi är, de gåvor, de möjligheter vi har, de sammanhang vi befinner oss i kan han använda för att låta sitt rike utbreda sig. Kom och följ mig. Amen.